En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Nej men.
Okej.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den 1 juni idag, det är måndag och försommaren i Stockholm är just nu så vacker som man blir tårögd. Men så mycket mer att glädjas åt finns det faktiskt inte just nu. Coronaviruset har oss fortfarande i sitt grepp. Det var inte en coronahostning hoppas jag, utan bara lite kaffehalsen-hostning.
Kaffehalsen var det.
Coronan har oss i sitt grepp. Hittills så har den coronaviruset dödat 4395 svenskar. 37 542 är konstaterat smittade. I morse meddelade Scania och Södertälje att uppemot 1000 personer kan förlora sina jobb när de måste skära ner. Så solen ler över Sverige, men molnen tonar milt sagt upp sig. Med oss idag för att prata svensk inrikespolitik har vi Ulrika Schenström. Hej, hej!
Hej, hej!
Hej, vd för Gröna och Liberala tankesmedjan Fores och Moderat.
Yes.
Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Lotta Ilona Heirinen.
Hallå!
Hallå, hallå. Och Anders Lindberg.
Hallå, hallå.
Hej, välkomna allihop. Jag heter Anna Andersson. Hörni, efter ungefär 3 månaders politisk enighet runt den svenska och ska vi säga internationellt kontroversiella coronastrategin så har det nu börjat mullra lite grann. Första skarpa skottet får man väl säga kom kanske lite förvånande från samarbetspartiet Centern när Anders W. Jonsson, som ju vickar som partiledare, på DN Debatt i fredags skrev att nu måste Sverige lägga om strategin. Han krävde bland annat att vi ska testa mycket mer. Vi återkommer till det här med testningen. Vi måste ha en mer aktiv smittspårning och ökade möjligheter till regionala insatser. Vad tror ni? Kommer det komma liksom en officiell omläggning av den svenska coronastrategin nu? Anders, vad tror du?
Oj. Nej, det tror jag inte. Men jag tror man kommer att korrigera delar av strategin. Och det har man ju faktiskt gjort hela tiden. Om man ska vara lite petig så är det faktiskt så att man har ju ändrat, så att säga. Först skärpte man ju till en nivå som man tyckte var lämplig. Men sen har man ju diskuterat, till exempel äldreboenden har det ju varit ganska mycket röra kring när Arbetsmiljöverket har lagt sig i, eller arbetsgivarorganisationen SKR egentligen la sig i Arbetsmiljöverkets prövning av det här med munskydd till exempel.
Men det har väl inte riktigt med strategin att göra?
Alltså det är ju en del av strategin. Strategin var ju att skydda de äldre och plana ut kurvan. Och plana ut kurvan, det verkar man ju ha lyckats med i den meningen att kurvan inte går uppåt. Sjukvården har klarat liksom sin belastningen på IVA. Men man har inte skyddat de äldre. Det är en fullkomlig katastrof om vi tittar på läget. Och där har ju det här med munskydden till exempel en viktig roll. Så att jag tror ju att det, alltså, och där har man ju justerat efterhand fram och tillbaka liksom. Så att jag skulle inte säga att jag tror man kommer att se någon stor förändring. Men man kommer nog, det här med smittspårning kanske kommer igång lite grann. Testningen verkar ju faktiskt ha lossnat i alla fall politiskt. Och sådär. Så att man utvecklar nog strategin snarare.
Vad tror du, Ulrika? Den. Håller du med Anders? Eller?
Ja, alltså jag tror inte vi kommer att ändra strategi på det stora hela. Men jag tror inte det här med smittspårning från början. Jo, smittspårning i den bemärkelsen att man kollar vem som har träffat vem och sådär. Men jag tror inte vi har det funnits i planen från Folkhälsomyndigheten från början. Nej, det tror inte jag. Och det är därför jag tror detta fullkomliga mishmash och förvecklingar har varit under den senaste tiden. För vem är det man ska följa? Är det en politisk rekommendation eller är det Folkhälsomyndighetens rekommendation? Så jag tror att det kan ha förvirrat väldigt och alla verkar faktiskt anklaga alla andra.
Ja, men det är väl det också som många har varit kritiska, att regeringen har skjutit myndigheten framför sig och inte riktigt velat ta ansvar för en uttalad strategi.
Nej, eller? Men om man är regering så kanske man inte vågar ta ett beslut om en massa saker utan att ta med sig sin myndighet. Det är lite så vi i Sverige jobbar, så att jag vet inte, jag kan inte svara på det. Men det verkar i alla fall något lite skumt i att alla skyller på alla hela tiden i ett sånt här läge då vi borde och alla borde vilja att ta det lite lugnt och inta liksom någon slags seriositet och ansvar.
Vad tror du, Lotta? Kommer det bli mer liksom politisk oenighet runt själva strategin nu, eller tror du att man kommer inordna sig?
Jag tror att det nog kommer att käbblas mer ju längre tiden går om inte någonting akut händer som gör att alltså om kurvan går spikrakt uppåt igen eller om vi ser någonting sånt, så tror jag att det i sig nog kan få effekten att folk börjar ha lite borgfred igen. Sen är det ju frågan hur länge det varar, men jag tror att vi är väl kanske delvis, alltså delvis så söker ju politiker och partier i sin rena natur efter politiska konflikter där man väl kan, liksom, för att man är ju inte överens om allting. Sen är vi kanske vana vid ett medieklimat och liksom en logik där saker och ting går fort och konflikter behöver komma fram upp till ytan, och att det liksom, man kan inte hålla en så kallad borgfred hur länge som helst före människor börjar käbbla. Och nu har ju liksom botten gått ur det där lite grann i alla fall. Så det är väl, det var verkligen bara en tidsfråga, tror jag, före sånt här skulle dykas upp. Men jag, så här, det, apropå testningen, att, för det verkar ju ha seglat upp som kristalliseringspunkten för kritiken mot strategin. Och det är klart att det är bra att mer testas, men jag måste säga att jag är ganska skeptisk till att testning i sig skulle vara någon sorts mirakelmedel och det vi behöver för att lösa situationen vi är i. Ulf Kristersson säger ju att det här är alltså ett sätt för att liksom kickstarta eller nystarta ekonomin igen, och det är därför testningen är så viktig. Och det där tror jag är, ja, det är ju en ganska falsk förhoppning, för att uttrycka sig milt. Att så här, det är ju inte för att folk tror att de är sjuka som ekonomin har gått i sank, liksom, utan det är ju hela situationen vi befinner oss i. Så att jag tycker att det går lite troll i det där också. Varför vill man testa, liksom? Det måste man ju ha klart för.
Ja, vi ska bena lite grann i testen. Jag vill bara tillbaka till Anders W. Jonssons artikel i DN. För jag tyckte det var intressant. Det var att till exempel socialminister Lena Hallengren twittrade ut och sa: här fanns intressanta förslag. Är inte det lite defensivt av ansvarig minister att twittra så, Ulrika?
Nej, men är det inte så att i alla kriser vi har sett, oavsett om det var finanskrisen 2008 eller om det var tsunamikriser eller Estonia-kriser, så tenderar ju den som sitter i regeringsställning att försöka vara så regeringsduglig i krisen som möjligt, och oppositionen är opposition. Jag tycker man har sett att den här borgfreden den släpptes för länge sedan. Så mycket av det här är ju också lite av ett skådespel i regeringsduglighet och opponerande från oppositionen, som ett spel så att säga. Och i den bemärkelsen så kanske Centerpartiet ville visa att de både var januariavtal och opposition, som de ju hela tiden har sagt att de vill vara.
Men det intressanta med det där, det riktigt intressanta, det är ju att Moderaterna har ju försökt formulera en oppositionspolitik under hela perioden. Framförallt på Ulf Kristerssons Instagram. Och det har man då ägnat sig åt i 2 månader. Och sen så kliver Centern in med en artikel och blir det ledande oppositionspartiet. Och det säger ju någonting om kvaliteten hos liksom Moderaterna och Kristdemokraterna och det här vevandet som de har hållit på med. Jag tror att väldigt många uppfattar dem som gnälliga och spretiga. Alltså först så skyllde Ebba Busch Thor på, vad var det, svensk somalier var det, va? Som var liksom hennes instinkt från början.
Lyfta frågan, ja.
Ja, precis. Ja, precis. Hon ville lyfta frågan. Ja, nej, sen skulle hon skylla på Socialdemokraterna.
Aha, okay.
Och sen har ju, och Kristersson har ju hållit på med alla möjliga utspel hit och dit. Jag tror folk tycker att det där är gnälligt, att det inte tillför någonting. Och nu tjatar ju Kristersson om den här coronakommissionen, som liksom är den senaste sån grejen. Han verkligen, ja, han ska ju sätta dit S då, det är ju poängen. Och sen kliver Centerpartiet in och så visar de på något sätt att de faktiskt har ett konkret förslag. Och jag tror att Lena Hallengren tänker så här: bättre fly än illa fäkta. Och så gömmer hon sig bakom C så att hon inte får en konflikt med C. För det är ändå det egna regeringsunderlaget. Men läser man hans artikel så är kritiken ganska hård mot regeringen. Alltså det är en annan linje som han då delvis pekar ut.
Mm. Ulrika viftade.
Nej, jag skulle bara lägga till det. Och sen har vi ju ett parti som det är helt tyst kring. Eller inte helt. Jimmie Åkesson var ute för ett tag sedan, i förrgår eller någonting sånt där. Men som jag tror sitter och samlar kraft för när någon slags kommission har tillsatts, när man börjar se konturerna av det här, då man kommer
av utfallet, tänker
jag. Ja, exakt.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men där tänker jag en grej också om just den här kommissionen, för att jag tänker att just nu så pågår ju någon slags så här phony war, liksom låtsaskrig om innehållet, liksom om den ska tillsättas innan midsommar. Och det där kriget handlar ju egentligen om hur kommissionen ska vara konstruerad. Det är ju egentligen det som frågan gäller. Och då tror jag att Moderaterna tittar på tsunamikommissionen och så vill de göra någon slags kopia av den för att sätta dit Löfven på lite samma sätt som Laila Freivalds.
Varför skulle det vara att sätta dit Löfven?
Därför att en ren granskningskommission av regeringen är för en annan... För tsunamin var ju så här regeringens problem. Det var ju inte kommunerna eller landstingen på den tiden, utan det var ju en händelse på andra sidan jordklotet som utrikesdepartementet var ansvarig för. Jag jobbade ju på UD på den tiden. Och det finns liksom ingen annan att skylla på. Regeringen satt med hela skiten i knät, liksom. Men här är liksom läget ett annat. Och därför tror jag Moderaterna försöker tillsätta en granskningskommission för att slippa granskning på kommuner och landsting och regioner, och slippa liksom den här debatten om har den privatiserade vården till exempel bidragit? Har det blivit så att timanställningar gjorde att folk gick sjuka till jobbet? Alltså alla de här frågorna som ju skulle peka ut Stockholms stad och Region Stockholm i ganska hög utsträckning. Och just en sån här granskningskommission som bara granskar regeringen, det är ju det som M är ute efter. Det ser man ju när Kristersson skriver att det är liksom den centrala statsförvaltningen man ska granska och sådär. Så jag tror att den här striden nu, den handlar liksom om vad ska det vara för slags kommission? Och den andra frågan det är ju hur många partier ska bjudas in? För om det inte ska vara en granskningskommission av regeringen, då är det andra alternativet en parlamentarisk utredning. Alltså där alla partier får vara med. Personligen tror jag det vore det bästa. Därför att då får alla sitta vid bordet. Alla får all information. Alla får liksom öppenhet. Och då har man liksom alla en möjlighet att delta i den processen. Det tror jag. Men den förfighten, det är ju egentligen det som det här handlar om.
Det är där vi menar du. Okej, Ulrika vill komma in här.
Ja, och jag är lite tveksam till det här med kommission redan från början. Även om jag kan förstå att man kan tillsätta en som tar in underlaget kontinuerligt efter vad som händer. Men tänker hur det skulle kunna bli för man tillsätter en kommission som sen blir någon slags beredningsinstans varje gång någon ska göra någonting. Det kommer ju...
Medan det fortfarande pågår?
Liksom, ja, det är det jag menar. Det är därför jag är lite så här... Okay. För den kan ses, även om den inte blir formellt en berednings... eller någon slags gemensam beredning, alla regeringskansliet, så tänker jag att det där kan bli farligt i den bemärkelsen att när man tar beslut, oavsett om det är ett regionalt beslut, ett kommunalt beslut eller om regeringen eller om det är Folkhälsomyndigheten som kommer med fler restriktioner eller åtminstone någonting att förhålla sig till, ska det då springas till den här kommissionen och säga har de gjort rätt nu, och då ska det sitta någon slags så här justitieöverkucku som hela tiden ska säga ja, vi ger vår tillåtelse till er att göra så här.
Du menar att det finns en risk att det blir liksom skulle bli en del av hela krisen?
Ja, att det blir jättetrögt, framför allt den mediala biten där varje gång någonting kommer ut och då kommissionen är kritisk. Ja, kommer folk följa de restriktioner de regler i alla fall som sätts upp? Det är det här jag är lite orolig för, att den används fel.
Ja, nu är Lottas tur.
Nej, men exakt det där sista som Ulrika säger oroar jag mig också för. Dels här, så om man tittar på hur Moderaterna ett all formulerar sig i det här, då känns det ju ganska mycket mer som en liksom, politisk historieskrivningskommission än någonting annat. Och vi är inte i läget för liksom, den oron eller förvirringen eller öppna spekulationerna kring det här än. Alltså, vi är liksom inte förbi krisen än. Man kan liksom, det är långt kvar tills man kan säga att vi är det. Sjukvården kommer gå ner i sommarbemanning nu. Ju mer tvivel
Kurvan vände uppåt i Västra Götaland.
Ja, men precis, nej, men exakt. Så att ju mer tvivel vi sprider kring det här, ju mer politiska partier går ut och kritiserar och nitpickar delar, och en kommission skulle komma ut och liksom att folk helt enkelt säger emot, det så gör emot varandra ständigt i våra flöden, desto mer förvirrat blir det ju också bland allmänheten, och allt fler grupper kommer att tänka, nej, men det är nog bäst att jag tänker helt själv, fritt från rekommendationerna. Vi har liksom flera grupper, så här, friska kvinnor över 70 till exempel, funderar på, varför ska vi göra det här? Allt fler stockholmare, ju finare vädret blir också. Nej, men ska vi verkligen göra det här? Och risken är att den här politiska pushen som sker nu kring kommission och allting annat, att det snarare får motsatt effekt. Istället för striktare rekommendationer, säg, så får vi istället en större del av befolkningen som tänker, ja, men skitsamma, vi lever bäst vi kan.
Men det är ju faran med att, undergräva myndigheters förtroende vid en kris. Alltså det där är ju precis den faran som man kan se när vissa aktörer har gått ut och försökt undergräva Folkhälsomyndigheten, att det är inte alltid så att de får som de vill. Det kan bli helt något helt annat, precis som Lotta säger. Men jag funderar på en annan grej också med den här kommissionsfrågan, och det är ju att den blir ju också en proxy för en domare. Alltså en slags, att man kommer inte bara, som Ulrika sa, alltså man kommer att springa till kommissionen och fråga. Man kommer ju också kräva att kommissionen ska agera. Om ni tänker på alla de här hobbyepidemiologerna som var ute hela tiden. De kommer ju att rikta sig till en sån kommission. Det kommer ju också de här alternativa forskarna med sina alternativa analyser att göra.
Om man nu skulle vilja tillsätta en kommission nu före midsommar, kan man inte helt enkelt bara bestämma att man inte ska, att de ska inte vara en instans?
Fast jag tror att den kommer att få frågan ändå. Alltså, den kommer också att tolkas hur den agerar. Så att de kan ju inte hindra någon att fråga den. Utan vad du gör är att du skapar en slags parallellt... Ja, fast om du sätter en bunt politiker i ett rum och så kallar de en kommission, sannolikheten att de inte svarar är ju helt obefintlig.
Okej. Ja, det vet jag mer.
Exakt, men det är det jag menar. Det kommer ju bli jätteknepigt det där. För det måste ju vara starka regler för hur de arbetar.
Okej, men vi måste prata om det här med testningen. Vi har ju varit inne på det flera gånger, och Lotta pratade här om risken med en förvirrad situation som kan uppstå. Och jag måste säga, som helt vanlig medborgare så är ju hela den här situationen med testningen minst sagt förvirrad. I april var väl vi skulle vara uppe i en kapacitet på att göra 100 000 test i veckan. Och vad jag förstår så fanns den kapaciteten, finns fortfarande. Men vi har aldrig varit i närheten av att ta så många tester. Ingen har riktigt drivit på för att de ska göra. Regeringen och regionen skyller nu på varandra. Folkhälsomyndigheten tycks aldrig vara särskilt intresserad av att man ska börja testa i någon större utsträckning. Vad är det som har hänt? Alltså det här måste väl ändå falla på regeringen? Att den här förvirrade situationen har uppstått.
Jag tror att det här är politiska fantomsmärtor för att man inte har haft något annat som man faktiskt hade makt över. Alltså, tittar vi på regleringarna, så de styrdes av forskare. Stänga skolor var inte en politisk fråga, det var liksom en fråga Folkhälsomyndigheten. Stänga gränsen var en fråga Folkhälsomyndigheten. Skulle vi ha utegångsförbud i Sverige som man hade i andra länder? Det var en fråga för Folkhälsomyndigheten. Och på något sätt, vad är det politikerna själva kan bestämma över? Som det finns någon slags efterfrågan på. Ja, testningen kan man faktiskt styra politiskt. Man kan lova att öka antal tester. Man kan inte lova. Därför tror jag att den frågan blev en symbol på väldigt många sätt. Just därför att det var någonting politikerna kunde bestämma över. Och sen tror jag de helt enkelt ville bestämma lite för mycket. Jag tror det här löftet om 100 000 tester var helt enkelt fel. Man skulle inte ställa ut det. För det fanns, som du säger, analyskapacitet. Men det fanns inte testkapacitet. Och det är likadant där med att regionerna inte ser det som prioriterat att testa. Det beror ju på att smittskyddsläkarna där inte tycker att det är prioriterat. För de tycker säkert som Folkhälsomyndigheten. Så det har blivit ett politiskt spel, liksom frikopplat egentligen från vad som behövs då.
Men har de inte spelat väldigt högt då? Därför att man har väl ändå skapat ett tryck bland befolkningen att man vill få möjlighet att testa sig. Och ja, det är bara att höra sig för. Jag vet inte hur många jag känner som har velat ta tester, som till och med har varit i vården men inte har blivit testade och sådär. Är inte det liksom att undergräva sitt eget förtroende? Förlåt, nu tappar jag Anders här. Jag hör inte dig.
Jag tror också att Anders uppkoppling svek oss.
Ja.
Mitt i dessa karantäntider.
Om han loggar ut och kommer tillbaka. Ulrika, vad tror du?
Om jag tror att vi behöver göra testning.
Nej, uppkopplingen.
Var det så? Nu är han tillbaka. Nu. Som med gubben i lådan.
Ja.
Eller?
Förlåt, nu har vi lite tekniska bekymmer här. Anders, hör du oss? Vi hör inte dig tyvärr. Ja. Min fråga var så här. Skapade man inte en förväntan hos befolkningen att kunna testa sig? Har man inte spelat högt med det om man sen inte har tänkt leverera på den punkten?
Absolut, och det där gäller ju allting. Alltså, sätter du höga förväntningar, då får du också som sagt höga förväntningar. Så att, och det är väl det att människor har velat testa sig för att veta om de har antikroppar. För att kunna pusta ut så att säga, även om vi inte vet om man kan få det.
Det här
igen.
Är för sig de testerna som man ska ta medan man har infektionen. Alltså inte antikroppstester utan andra tester.
Mm.
Ja, precis. Lotta?
Nej, men jag tror överhuvudtaget testningsdiskussionen har blivit väldigt, väldigt förvirrad. Men jag tror absolut att Torbjörn Nilsson skrev en intressant text i Expressen om hela testbataljen. Och där tycker jag mig ändå kunna läsa
ut. Tillsammans med Maggie Strömberg tror jag.
Ja, bra inbet. Bra. Och det verkar ju utifrån den texten som att Lena Hallengren och Socialdepartementet backade lite undan för politisk press om att det här började på att bli en jättestor diskussion i debatten. Och då ville man möta det på något sätt. Men effekten verkar ha blivit den totala motsatsen av att säga att men vi kommer att testa 100 000, för när man inte har kunnat leverera till det så blir debatten desto starkare. Men det som är förvirrande i det här tycker jag är verkligen så att okay, men vad är det man vill testa och varför? Är det för att jag tror att i befolkningen i allmänhet också i de liksom olika partierna och aktörerna som är inne i debatten så menar man olika saker med testningen. Vill man testa för att så att säga kickstarta ekonomin, alltså att så här, den här så kallade grupp 4, alla som Ulf Kristersson har pratat om, ska kunna gå till jobbet fastän de är förkylda. Okej, men det är en form av testning. Vill man testa för att veta hur långt flockimmuniteten har gått så att säga och titta på immuniteten och så vidare, men det är ju någonting helt annat. Vill man testa för att skydda personal inom äldreomsorgen och inom sjukvården så är det ett tredje och handlar om testning för den oroliga allmänheten som vill se om man har rivit av det där plåstret eller inte, så är det någonting fjärde. Och alla de här fyra olika delarna har sina baksidor och anledningar till varför de inte är säkra och liksom kräver olika typer av test och så vidare. Så att det där är liksom, så att ja, men vad är det vi snackar om egentligen? Mm. Vad vill man göra och varför?
Ja, men
för
det är förvirrat här också.
Ja, men det jag funderar lite grann på, det är liksom, man ser hela den här liksom bakgrunden med testningen, de här alla olika instanser som är inblandade och man undrar vem som egentligen tar ansvar. Så jag läste Dagens Nyheter idag som har en intressant artikel om vem som har ansvar egentligen för läkemedelsförsörjningen i det här landet. Hur trögt det gick i Sverige att få igång en samordnat inköp av viktiga läkemedel helt enkelt. Och då undrar man ju så här, är det något fel i vår förvaltningsmodell? Är det någon som ens kan ta ansvaret för det här? Nu har vi Anders Lindberg tillbaka.
Ja, här är jag. Vi bytte abonnemang på jobbet så att därför funkar inte mitt abonnemang. Men jag tror att det är ju den här så kallade ansvarsprincipen. Att den som är ansvarig för någonting när det inte är kris är ansvarig även när det är kris. Och det är väl den vi ser inte funka nu, helt enkelt. Jag tänker det här med regionerna, att regionerna inte testar. Det beror ju på att regionerna inte vill testa. Och då är ju frågan, ska de ha den makten? Ska det verkligen vara så att regionen är ansvarig för sjukvård i Sverige? Om de nu inte testar så är ju det tveksamt i en sån här kris. Och likadant är det ju med apoteken och läkemedelsförsörjningen. Att ska det verkligen vara så decentraliserat som det är? Eller är det att marknaden så att säga, ska vara ansvarig för beredskapslager? Eller ska det vara så att vi ska kanske återförstatliga apoteken eller i alla fall reglera dem stenhårt? Så att det funkar, till exempel. Mm. Och hela det där liksom, decentraliserade samhällsmodellen, den har väl inte riktigt funkat, tänker jag. Och äldreomsorgen är samma sak. Mm. Att liksom, det inte fungerar, det här decentraliserade, kaotiska systemet. Det kanske är så att vi ska ordna vårdhem, som i Norge. Offentligt drivna vårdhem. Vi skrotar hela den här marknadsmodellen. Liksom.
Lotta?
Nej, jag tycker väl överhuvudtaget att det är lite... Alltså, Det är skrattretande, kan jag tycka, av om regionerna går runt och tänker att staten och Folkhälsomyndigheten skulle bygga upp en enorm testapparatur parallellt med den som redan existerar och som regionerna redan ansvarar för. Hur lång tid skulle det liksom ha tagit istället för att använda det väldigt decentraliserade förvisso, men det systemet som finns? Självklart är det regionerna som har ansvar, men jag håller med om att så här, det finns uppenbara brister i det här förvaltningssystemet. Det ser vi ju. Det funkar ju inte, och det blir väldigt svårt också i en demokrati för medborgarna att förstå vem är det som har haft ansvar i det här. Liksom. Är det regeringen jag ska rösta bort, eller är det regionledningen? Och det där tror jag är liksom farligt på lång sikt generellt, och egentligen har det varit det hela tiden.
Ulrika?
Nej, men det är svårt att veta just nu exakt vad det är där felen har brustit. Och det är klart att vi måste ändra om till en bättre förvaltningsmodell när vi ser vem det är som egentligen bär ansvar. Men som sagt, det tror jag vi har väldigt, väldigt svårt att se förrän långt efter att det här är över. Och det som vi sa i början på den här perioden för 3 månader sedan snart, så var vi ju ganska eniga om att till slut lär väl alla få sin slev, sin...
Och sen, får jag bara peta in...
Lotta först, sen Anders.
Måste peta in en grej. Alltså, sen liksom SKR, Sveriges kommuner och regioner, är ju också så här notoriskt kända för att inte vilja att staten ber dem att göra någonting. Och nu säger de ändå att det liksom allting är statens fel, fast det man har liksom försökt att kommunicera. Så att, och den här förvaltningsmodellstriden som antagligen kommer att komma, eller som jag hoppas kommer att komma eftersom vi behöver den när allt det här är över, den kommer ju bli liksom en politisk karusell som blir åka av. För att så här, regionerna och socialdepartementet har en ganska lång historia av att inte vara överens med varandra om ett dugg. Så vi får se.
Det blir spännande. Anders, tillägga.
Ja, men jag tänkte bara just den här, lite samma spår. Alltså, tittar man på den reformen som ligger till grunden för att det här inte funkar i äldreomsorgen, så är det ju så kallade ädelreformen som var i början 90-talet, när man kommunaliserade hela äldreomsorgen. Det funkar ju inte. Så det kanske är så att vi ska tillbaka till en modell som är mycket mer medicinskt strukturerad. Och då är det i sådana fall regionerna som det landar på. Då är inte det en kommunal uppgift. Och jag tycker ju en av erfarenheterna hittills som faktiskt finns där, tycker jag, det är ju att regionerna klarar inte av att ta det ansvaret de har. Kommunerna har inte klarat av att ta det ansvaret de har. Och staten kan inte riktigt ta det ansvaret. Och då blir ju liksom den här frågan som var uppe i försvarsberedningarna i början av 2000-talet där, den blir ju skarp. Ska vi ha en central funktion för krishantering i Sverige som pekar med hela handen? Alltså i förlängningen någon slags civil motsvarighet i höjd beredskap, där en myndighet kan aktiveras och man har befogenheter att säga åt en kommun, gör si och så. Det fanns ju sådana tecken när smittskyddslagen ändrades till den här bemyndigande lagen.
Men, ja.
Så att jag menar, det kanske är den riktningen vi går åt.
Ja,
undantagstillstånd.
Ja, alltså det var just det jag skulle säga. Alltså äldreomsorgen borde ju bli äldrevård. Alltså, och jag tycker också att jag läste ett inlägg av Erik Åsbrink på Facebook. Han skriver många inlägg just nu på Facebook. Men det här var riktigt... Alltså han var på det här att vår barnomsorg har ju... de som leder barnomsorgen har ju... det finns en högskoleutbildning för det. Men när det gäller vår äldreomsorg så har vi inte det. Och det är det här jag har tjatat om, att man kanske ska ha adekvat utbildning för saker som man utför. Sen tycker jag faktiskt att det är lite konstigt rent kulturmässigt att vi lämnar våra äldre på det där sättet. Och där har jag tjatat om ganska länge att det är ju märkligt att vi tar hand om våra äldre på det sättet vi gör. Att man inte så ofta åker hälsa på kanske, och att man låter någon annan sådär. Ja. Så att, det är ju någonting med oss svenskar rent kulturmässigt i hela den här också, som jag inte bara tror handlar om struktur och pengar, utan någonting i vår kultur också.
Okej, nu ska vi i alla fall byta ämne. Vi ska prata om EU också. För att det kommer ju komma en tid när den här akuta fasen med smittan är över oss. Eller är förbi, ska jag säga. Och många befarar att den tid som följer då kommer bli mörk. Det kommer präglas av hög arbetslöshet och krympande ekonomier. Inte minst i EU, där ju många medlemmar faktiskt hade djupa problem innan den här pandemin slog till. EU-kommissionen kom därför förra veckan med en superduper krisplan. 500 miljarder euro ska delas ut i bidrag efter behov, och sen ska det finnas ytterligare 250 miljarder euro som ska kunna lånas ut. Till allas häpnad så går även Tyskland med på det här, för att rädda EU helt enkelt, sa de. Men fyra länder säger nej: Österrike, Danmark, Nederländerna och Sverige. Sen nej från början, ska jag säga. Den snåla kvartetten, som vi brukar kallas. Österrike och Danmark har redan signalerat att man nog ändå kan förhandla om saker, men Sverige och Nederländerna står fast. Och det gäller över hela den politiska linjen i Sverige. Varför är det så här? Varför går inte vi med på det här?
Ja, det är för ynkligt, måste jag säga. Alltså, jag tycker det här är gräsligt, att vi sätter oss i det här läget. Jag tycker vi ska ta rygg på Tyskland. Strategiskt, därför att Storbritannien har dratt som var våra allierade. Men sen också rent i sak, så om inte Sydeuropa kommer igång ekonomiskt, vem ska vi exportera till? Alltså jag begriper inte hur riksdagen resonerar i det här fallet faktiskt. Vi är liksom helt beroende av att EUs inre marknad fungerar, att det finns en efterfrågan runt om i unionen. Och det är klart att det är det här som EU-kommissionen vill se till att händer. Det är klart att Sverige måste vara en del av det. Och det är också så att vi nu hamnar liksom... Vi hamnar på något sätt utanför mittfåran i europeisk politik på det här sättet. För det är klart att de som klarar den här krisen tillsammans, det är ju de länderna som också kommer hitta några andra samarbetspunkter. Så att liksom... Strategiskt tycker jag det är jättedumt, men också i sak så förstår jag inte riktigt hur man resonerar från riksdagen. Ulrika, och att alla är överens blir ju jättekonstigt.
Det verkar verkligen som inte vi förstår att Storbritannien är borta. Det verkar ju liksom helt bisarrt. Jag är helt med på den här linjen att vi borde ta rygg på dem. Och att vi måste hitta några andra att leka med som har muskler. Annars kommer vi ju dribblas bort totalt.
Men det är ju jättestora pengar, det får man ändå säga. Lotta, vad tänker du om det här?
EU är ju rikt till att börja med egentligen, men den här rikedomen är ojämlikt fördelad. Jag funderar på, kommer vi ha ett EU kvar efter det här om det inte tas i rejält? Alltså man kan liksom inte bygga en stark union på att vi är kompisar och allt är frid och fröjd i goda tider och den inre marknaden blomstrar. Och tillväxten är liksom rekordstor, utan det krävs ju solidaritet för att den här unionen ska hålla även i tuffa tider. Och där tycker jag, liksom, alltså, när Sara Skyttedal var ju aktuellt och pratade om Gucci-väskor och om att det här liksom handlar om oansvarig ekonomisk politik från de sydeuropeiska länderna från första början. Så att okej, men ska då resonera om så när det gäller de svenska regionerna också? Alltså så här, poängen är väl, jag tycker inte att det är så stor skillnad någonstans. För det här var ju exakt det man sa under finanskrisen när liksom Grekland och Spanien dukade under. Vi såg nazister trampa sig allt närmare makten i de länderna på grund av den ekonomiska oroligheten som pågick. Alltså EU får väl inrätta något system för att ställa korrupta ministrar och liksom regeringar som har fifflat med ekonomin under rätt, liksom ställa dem för rätta då för sådana misstag. Men det är hela befolkningar vi pratar om. Man kan alltså, liksom inte ha ett
man
sånt
kan, ni tre verkar ju helt överens om att Sverige satsar på fel häst här, eller man ska uttrycka det. Och ändå så är det som alla åtta riksdagspartier, det är ingen som tar, inte ens Liberalerna kliver fram. Vad är det som har hänt? Varför är man så vansinnigt defensiv? Anders, vad tror du?
Nej, men jag tror att det är en så här smärtor efter alla folkomröstningar och alla konflikter om EU-politiken som finns. Och där tror jag man tror att svenska folket är snålare och mer EU-skeptiskt än vad man egentligen är. Jag tror man läser kartan fel. Jag tror att på samma sätt som när det kom så här brandflyg för två somrar sedan från Italien och det kom brandkårer från Polen när vi behövde hjälp, så är det ju så att vi behöver ju hjälpa andra när de behöver hjälp. Och det tror jag svenska folket förstår. Sen tror jag ju nästa steg i det här, det är ju att vi ska ju bygga på den här, det här fonden är ju ett steg, men sen måste vi ju bygga upp någon slags krishanteringsförmåga i Europa. Vi kan ju inte ha ett läge där liksom gränsbommarna går upp det första som händer när vi får en internationell kris. Utan det måste ju finnas någon slags gemensamt system för att hantera nästa pandemi och klimatförändringar och alla andra kriser som kommer.
Vi ska också bara säga
det kostar
då,
också pengar.
I och för sig, i det här förslaget så ligger ju också en viss beskattningsrätt liksom, gemensam för EU. Men är inte det någonting att ändå dra öronen åt sig? Lotta snickar.
Men det är väl de delarna som man är livrädd för, att det ska liksom ske en maktförflyttning till Bryssel som faktiskt någonstans ändrar fundamenten för hela samarbetet. Och där, alltså så här, om inte annat, man måste ju vara villig att förhandla om de delarna och inse att ja, det kanske är det får kosta då. För vad är alternativet? Alternativet är att Kina går in med sina enorma ekonomiska muskler i de här länderna det handlar om. Och de kommer nog inte begära en krona tillbaka, däremot politiskt inflytande. Alltså, vi måste ju någonstans se verkligheten för vad den är. Mm.
Och vi måste ha kompisar med muskler. Vi kan inte sitta med det där själva, utan vi måste ju bestämma oss.
Mm. Hur tror ni det kommer bli då? Alltså, kommer vi gå med på det här till slut?
Jag tror vi kommer att tvingas backa. Alltså när Tyskland och Frankrike är överens, då brukar det bli så i EU. Och det är också därför vi ska ju ta rygg på Frankrike och Tyskland, så att vi får vara med och diskutera när liksom viktiga frågor avgörs. För det påverkar ju oss oavsett. Men om vi tittar på liksom den förändring som har varit under våren, Så från att det ändå var ett nordiskt block, eller ett norrblock som ändå Tyskland var en del av, till att vi sitter här kvar med Nederländerna. Så det krävs ju liksom ingen, alltså det är ju lätt att se vart det här barkar. Sen det här med beskattningsrätten, ja, det är ett problem. Och det kommer att bli ett problem i framtiden. Men jag tror liksom att det här är en förändring som Storbritannien, de hade lagt in sitt veto mot detta, tveklöst. Det strider helt mot Storbritanniens bild av vad EU ska vara. Men de är borta. Och nu sitter vi här. Så att liksom, vi kommer att tvingas anpassa oss efter saker som vi inte hade anpassat oss efter om Storbritannien varit kvar. Så enkelt är det.
Lotta?
Men jag tror att det finns någonstans tre delar som Sverige behöver ta fasta på i sin roll i EU i framtiden. Och det är ju, dels nu tar rygg på Tyskland, var villiga att förhandla, men sen bygga upp ett mycket starkare nordiskt samarbete inom den europeiska unionen för att liksom ha en röst där. Och det ser vi också i coronakrisen nu, att det blir, vad ska man säga, sämre stämning även med våra grannar i och med strategidiskussionerna och så vidare.
Och det där, vi får inte ens komma dit längre.
Nej, men exakt. Och det där är liksom ett hot mot framtiden generellt för oss. Liksom, för vi har liknande välfärdsmodeller. Vi har liknande intressen. Vi står liksom alla bakom de sociala pelarfrågorna i EU till exempel och begriper saker och ting som arbetsrätt och välfärd på ett sätt som våra europeiska samarbetspartners inte gör på samma sätt. Och vi kan liksom, det blir mycket svårare för oss och för alla våra nordiska länder att fjärma oss från liksom, de baksidorna av EU om vi inte står starkare ihop.
Det får faktiskt bli sista ordet. Vi säger tack och hej. Vi ber om ursäkt för det tekniska problemet mitt i här. Vi hoppas att ni kunde hänga med i alla fall. Gå ut och njut av sommaren, men gör det på avstånd från varandra, så hörs vi nästa vecka. Tack och lycka till, som Anders Lindberg, Lotta och Leona Heirinen. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej!
Hej då!
Hej, hej, hej,
hej,
hej, hej.
Hej.